Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
När 17-åriga Pernilla plötsligt försvinner en onsdagskväll i december blir sambon Paul omedelbart misstänkt. Dels för att han var den sista som såg Pernilla innan hon försvann, men också för att han är hennes sambo och sannolikheten talar för att det är han som är skyldig. Polisens hypotes verkar vara att Paul i ett ögonblick av raseri skadat Pernilla och sedan städat upp spåren från brottet. Hur det ska gå till vet polisen inte. Det finns varken tekniska bevis eller några vittnen. Så vad får i så fall en människa att begå ett sådant grovt brott? Hur agerar människan före och efter brottet? Vad är ett rimligt motiv när ord står mot ord?
Jag är orolig, trött, ofokuserad. Alltså med min erfarenhet idag var det en ung kille liksom planerade, det kunde fan inte jag göra då, va? För mig fanns det bara en sak, var är hon? Få tag i henne på något sätt, va?
Du lyssnar på podcasten Motiv och I skuggan av skuld. En dokumentärserie i 6 delar av och med mig, Alexander Mork. Del 2, som uppslukad av jorden.
Sen så kommer du tillbaks till huset och du uppger att det är cirka 19.30. Hur mår du då? Vad händer i ditt huvud? Vad registrerar du när du kommer tillbaks till huset?
Mina funderingar på var hon ska ha tagit vägen är börjar bli uttömda. Och orostankarna liksom att hon har... Att hon inte är där, att hon är någon annanstans. Och min tanke, den kretsar ju hela tiden egentligen runt Mats. Och det är ju på grund av att hon pratade med honom medan vi åt. Va?
Under förmiddagen den 23 december 1991 har Pernilla varit försvunnen i 39 timmar- när Kristianstadspolisen meddelar hennes sambo Paul att han är misstänkt för olaga frihetsberövande. Misstanken baseras på att han har lämnat motstridiga uppgifter i samband med att han anmälde Pernilla som försvunnen. Men varför polisen anser att Paul har lämnat motstridiga uppgifter går inte att utläsa ur förundersökningsprotokollet.
Ja, det var väl det jag kan tänka mig att det är mitt... Jag var ju inte mig själv. Liksom. Jag var orolig, nervös, ångestaktigt. Liksom att, ja, jag visste inte var hon var. Så det är klart att jag var i mitt sinnesfulla bruk, men ännu inte i mitt sinnesfulla bruk. Jag tror att det är det.
Kristianstadspolisen är osäker på Pauls tidsuppgifter. En känsla som förstärks när man hör ett vittne som ger motstridiga uppgifter. Malin är fästmö till Pernillas bror Jonas och har i den egenskapen haft kontakt med såväl Pernilla som Paul, då hon precis som Pernilla var 14 och ett halvt när hon träffade Jonas. Malin berättar för Kristianstadspolisen att Paul inte verkar ha varit hemma vid en tidpunkt som han har uppgett till polisen att han skulle ha varit hemma. Förhör med Malin 91.12.20 klockan 20.10. På onsdagskvällen den 18 december 1991 ringde Paul upp Malin vid en tidpunkt som ligger mellan 18 och 20.00. Paul ville prata med Jonas, men då Jonas inte var hemma bad Paul om att Malin skulle säga till Jonas att ringa då denne kom hem. Jonas, som gör militärtjänsten på P6 i Näsbyområdet i Kristianstad, hade kvällstjänst denna kväll och skulle sluta senast 19.30. När Jonas sedan kom hem till Malin runt 19.30 eller möjligen något senare berättade Malin om Pauls samtal. Malin uppger vidare att Jonas ringde upp någon gång mellan 20.00 och 20.30, men då svarade inte Paul.
Det ser ut som att du inte är hemma under den här tidpunkten.
Jag kan säga att jag har inte ringt. Eller har det ringt när jag varit ute, för jag sprang ut och in hela jävla tiden i huset. Så han kan mycket väl ha ringt och jag har varit ute. De första tankarna gick inte liksom till att här är någon som har plockat upp henne och mördat henne. Det var inte de tankarna jag hade. Det var snarare liksom allt ifrån att hon hade gått vilse eftersom det är mörkt. Hon är inte ute normalt sett att gå i skogen. Tills att hon hade stukat foten, ramlat, de aspekterna. Va? Så jag var ute flera vändor. Så. Hela tiden alltså. Jag hade inte någon ro att sitta egentligen stilla hemma. Och vänta liksom till att en telefon ska ringa eller någonting. Det fanns en liksom för mig, va. Utan det var bara det att jag måste hitta henne. Eller få ett svar, vad är du? Jag var ute flera vänner och sa till Tjabo. Sök matte, bara matte.
Timmarna passerar snabbt utan att Kristianstadspolisen eller några andra sökinsatser finner några spår efter Pernilla. Det är som att Pernilla har försvunnit från jordens yta. Pernillas föräldrar kommer tillbaka från en resa i Tyskland, men de har inte heller hört något från Pernilla och de har ingen aning om vart hon kan ha tagit vägen.
Pernilla och jag var omkrets med folk runt oss som vi träffade. Det var hennes mamma, hennes pappa, mina föräldrar. Jag hade inte några. Ibland någon gång, enstaka gång, träffade jag en kompis, Peter heter han. Du vet, alla våra kompisar egentligen försvann. Vi träffade liksom inte dem. Jag famlade själv. Jag tittade på vilka har hon runt sig. Hon har sin bror. Han har hon. Han är inne i militären. Han gör lumpen. Okej. Okay. Och sen gick jag vidare. Malin har hon ingen kontakt till. Jonas flickvän. Och sen visste jag. Hon har en kompis. Caroline där uppe. Okej. Okay. Det är den jag visste. Och sen visste jag. Sen har hon sitt föräldrahem. Det visste jag där. Jag visste att de var i Tyskland. Sen var det stopp för mig liksom. Och sen, jag har två stycken arbetskamrater.
Kristianstadspolisen fortsätter att tala med vittnen och de börjar ställa allt fler frågor som kretsar kring Paul och Pernillas förhållande. Hur var de mot varandra? Vad vet de om Paul egentligen? Förhör med Jonas 91.12.22 klockan 11.00. Jonas är bror till den försvunna flickan Pernilla. Han träffade Paul Wollmer för cirka 3-4 år sedan. Han kände honom då bara mest till namn och pratade med honom någon gång när de träffades i Fjällkinge. Något år senare kom de underfund med att de båda hade gemensamma intressen. De brukade då bland annat vara ute och fiska tillsammans. De träffades sporadiskt och Jonas märkte vid dessa tillfällen att Paul flitigt uppvaktade hans syster Pernilla, som då bara var strax över 14 och ett halvt år. Detta övergick senare till stadigt sällskap och att de båda förlovade sig strax därefter. Jonas fick själv sällskap på hösten i oktober 89 med en flicka som heter Malin. Jonas hade henne med hemma och Pernilla och Malin kände igen varandra som årskamrater från samma skola. De gick dock i parallellklasser med varandra. Förhållandet mellan Pernilla och Paul verkar under tiden som led att ta mycket fasta former. Han uppvaktade henne flitigt och köpte massor med presenter till henne. Jonas förundrades över hans uppvaktning samt att han hade råd till detta. Jonas har också fått den uppfattningen att det var Pauls föräldrar som stöttat honom ekonomiskt. Jonas har fått den bestämda uppfattningen att Paul är en mycket envis person. Har han en uppfattning om en sak går det svårligen att rubba på denna. Jonas berättar vidare att han i september månad blev uppringd av Paul. Han ville då att Jonas och Malin omedelbart skulle komma upp till Basköp. Han berättade då i telefonen att Pernilla ville flytta därifrån. Han sa att han var helt förtvivlad. När Jonas kom upp verkade Paul hängig och sjuk. Han gick liksom och hängde med huvudet och verkade allmänt deppig. Då uppgav han att han inte kunde klara sig vidare här i livet om Pernilla åkte ifrån honom. Allt skulle rasa samman. Pernilla skällde också på honom och sa att hon hade honom efter sig som en svans. Hon fick inte vara i fred någonstans. Pernilla beklagade sig hela tiden och sa att hon var trött på honom. Paul uttalade att livet inte var värt att leva om han inte hade Pernilla. Vid något tillfälle har Jonas uttalat till Paul följande: "Rör du Pernilla eller skadar eller slår henne kommer jag att göra dig illa." Denna uppmaning till Paul kom lugnt och sakligt i ett samtal som de hade. Paul försäkrade då att så inte kom eller skulle bli fallet. Han älskade Pernilla överallt på denna jord och skulle inte på något sätt kunna tänka sig att skada henne. Jonas har hela tiden han känt Paul Wollmer trott att det är någon han kan lita på. Dock har han inte uppfattat honom som någon speciellt stark psykisk person. Hans sinneslag verkar stundtals vekt. Han kunde många gånger vara ångerfull. Jonas fick den uppfattningen att det var riktiga känslor som han visade. Dock fick han en del tvivelsmål sedan bråket i september. Jonas har inte vid något tillfälle hört att Paul skulle ha burit hand eller fysiskt skadad Pernilla. Han tillägger att hon i så fall inte skulle ha talat om det för honom heller.
Jag hade aldrig liksom aldrig handgemäng. Jag fick aldrig handgemäng mot varandra, även när vi hade liksom diskussioner. Det var aldrig några vilda diskussioner heller, utan det kunde vara en diskussion liksom att hon sa vi måste handla det. Nej, men vi kan inte handla det. Vi kan inte göra vid det nu. Det är så här mycket lån. Så här mycket ska vi ut med. Ja, hur mycket har vi? Ja, jag har så här mycket. Ja, men det fattas det så mycket. Hur ska vi lösa det? Mm. Jag måste prata med min pappa. Min pappa gick in med rätt mycket pengar. Mm. Så varje gång vi kom liksom i ekonomisk knipa, då gick jag till min pappa. Mm. Så han hjälpte ju till väldigt många gånger alltså. Och gav mig, alltså det hette lån, men han sa ju samtidigt att du får de pengarna. Mm. Räntan på denna tiden på huslån, de var väldigt höga. Va? Jag hade ändå upp till 17,5% ränta. Va? Och då kan du ju tänka dig resten, alltså allting, alla pengar som vi fick in, jobbade in, det gick ju till huset, det blev ju ingenting kvar, det fanns ingen konsumtionspengar överhuvudtaget kvar, inte ens för att gå och köpa ett par skor eller en pizza. Så att, men vi diskuterade, det var aldrig någon snack, någonting liksom att hon i ilska eller när vi inte hade diskussion att jag tänker lämna dig eller jag tänker flytta hem nu eller det får vara bra nu. Ingenting sånt. Och det som hon var orolig liksom, det var ju det där liksom att hon skulle liksom, att vi skulle behöva sälja huset och att hon måste flytta hem igen.
Inga vänner, grannar, kollegor eller föräldrar som polisen inledningsvis förhör misstänker att Paul har gjort någonting mot Pernilla. Ingen har någonsin sett honom bli arg eller vara aggressiv. Inte egentligen. Han är lite mesig, vek, klagar på astma och svagt psyke. Något som flera vittnen berör är att Paul har 2 skjutvapen hemma. Men det finns samtidigt inga vittnen som har hört några skott under kvällen när Pernilla försvann. Så det är oklart om det är relaterat till hennes försvinnande. Eller om polisen söker efter något våldsamt i Pauls beteende. Något som kan förklara varför han skulle ligga bakom Pernillas försvinnande. Paul är arbetslös och han skjutsar Pernilla till och från jobbet varje dag. Flera av Pernillas väninnor återkommer till brodern Jonas beskrivning av Paul som svartsjuk och överbeskyddande. Många upplever att Paul vakar över Pernilla, att de inte själva skulle stå ut med en sådan bevakning. Att Pernilla aldrig var någonstans själv.
Sen är det ju självklarheten liksom är ju så här att det, och det har jag försökt förklara för dem att jag älskar henne. Och det är klart att jag har körkort, hon har inget körkort, hon är inte ens myndig så att hon får ha körkort. Det är självklart att jag ställer upp och skjutsar henne dit hon vill. Sen om det ses som att man är efterhängsen, kontrollerande, you name it. Ja, det kan det väl kanske göra, men det var ju mitt sätt liksom att visa liksom att jag skjutsar dig så slipper du ta buss eller vad det än är. Va? Så det där det liksom när hon försvann liksom i det här eller vår förhållande överhuvudtaget, det var aldrig liksom liv och bråk eller någonting hemma. Hon var väldigt stillsam tjej alltså.
Om Paul är skyldig så kan det finnas viktiga pusselbitar bland det som kommer fram om Paul och Pernillas förhållande. Om Paul är oskyldig så är det däremot irrelevant information och mer en ögonblicksbild av deras förhållande precis innan Pernilla försvinner.
Men jag tänkte på när Pernilla, alltså på natten så ringer du till hennes väninna Caroline vid 1 på natten och ni pratar i liksom 1,5 timme.
Jag hade inte pratat med många år innan med henne liksom. Eftersom det är Pernillas vän va. Så tänkte jag om hon hade någon upplösning. Om jag kunde få någonting om jag vet. Om hon hade tagit kontakt med henne. Ja, allt. Mm. Där är vi. Men jag tror inte. Det var absolut inte så länge som hon påstår att vi pratar. Mm. Det tror jag inte.
Mm.
Jag tror snarare än 25-30 minuter kanske.
En intressant detalj som polisen undersöker är ett brev som Pernillas bästa vän Caroline tar upp i sitt vittnesmål. Förhör med Caroline, 91-12-23, förhörsledare, kriminalinspektör O-12. Caroline och Pernilla har varit kamrater sedan de började i första klass och gick i samma klass fram till 5:an. I 6:e klass gick sedan Pernilla i Fjälkinge skola. Caroline och Pernilla har allt sedan dess varit kamrater och umgåtts mycket och som Caroline säger, hon var Pernillas bästa kompis. Pernilla hade också skrivit och berättat för Caroline att ynglingen som hade uppvaktat henne med kort och blommor hette Paul och denne Paul hade hon träffat åtskilliga gånger eftersom att han var kamrat med brodern Jonas. Pernilla hade även omtalat att Paul hade en svart BMW och det tyckte hon var något extra. Hon kände sig lycklig. Han uppvaktade henne med fina ringar. Det var ringar av guld med pärlor. Vid ett tillfälle under hösten 1989 blev det överenskommet att Caroline skulle åka till Pernilla i Fjällkinge. Hon hade då berättat att Paul var bortrest och då kunde de vara ensamma. Av samtalet med Pernilla vid det tillfället så framkom det att hon var förälskad i Paul. Men det framgick också att han jämt och ständigt var hos Pernilla. Men hon nämnde inte någonting negativt om det. Vid något tillfälle i november eller december 1990 besökte Caroline Pernilla i huset i Bassköp. Det framgick att Pernilla fortfarande var lika lycklig och hon tyckte om sin Paul. Och efter den tiden så brevväxlade de med varandra, men det var i huvudsak Pernilla som skrev. I början av oktober månad 1991 skrev Caroline ett långt brev till Pernilla. Caroline framhöll i brevet att hon tyckte att det var på tiden att de träffades. Då hade Caroline fått en egen bostad i Hässleholm. Hon ville att Pernilla skulle besöka henne där. Caroline fick emellertid inget svar från Pernilla. Det tyckte Caroline var underligt. Därför att Pernilla brukade alltid vara mycket snabb till att svara på ett nytt brev. Caroline ringde upp Pernilla på hennes födelsedag som var den 5 december 1991. Det var Paul som svarade, trots att det var Pernillas födelsedag. Caroline frågade efter Pernilla och sa att det var med henne hon ville samtala. Paul hade då svarat att han visste inte om Pernilla ännu var hemkommen. Han skulle se efter. Det visade sig att Pernilla var utanför huset. Hon fick telefonen och berättade för Caroline att hon fortfarande var utanför huset. Att hon gick en bit från huset. Det var första gången som Caroline hörde att Pernilla, att det var något som inte stämde mellan Pernilla och Paul. Pernilla hade börjat samtalet i mycket tyst och viskande ton. Detta reagerade Caroline på till en början med i samtalet. Pernilla ville gärna ha ett sammanträffande med Caroline. Caroline hade förhört sig med Pernilla varför hon viskade. Caroline har för sig att hon hade yttrat: "Jag är rädd att han ska höra mig." Pernilla förhörde sig med Caroline om hon hade fått Pernillas brev. Men det hade inte Caroline fått. Pernilla hade också berättat att det var en månad sedan hon skickade brevet. Hon uppgav vidare att då hade väl Paul tagit hennes brev. Det framkom också att Paul hade erbjudit sig att posta Pernillas brev. Caroline förvånade sig över varför han skulle ha hindrat att skicka hennes brev. Pernilla hade då svarat att hon hade skrivit allt om Paul och allt vad Caroline borde veta om henne och Paul, deras förhållande. Caroline ville då att Pernilla skulle berätta om Paul och sitt brev. Pernilla uppgav att det vågade hon inte, hon var rädd att Paul skulle höra henne. Pernilla framhöll åter att hon ville att det var tvunget att hon och Caroline skulle träffas. Hon hade berättat att hon upplevde honom, hon tyckte att han var konstig, han ändrade på allting så att det skulle vara till hans fördel. Det bestämdes att Caroline och Pernilla skulle träffas helgen den 14-15 december. Lördagen den 14 december vid 18-tiden blev Caroline uppringd av Pernilla. Caroline hade då bråttom och det framhöll hon också för Pernilla. Pernilla hade uppgivit att hon gärna ville prata med Caroline. Vi måste prata med varandra. Jag vill berätta för dig. Caroline märkte att det var något viktigt som Pernilla ville berätta för Caroline. Pernilla hade framhållit att det inte var så bråttom med det hon ville prata med Caroline om. Och därmed menade Caroline att de kunde istället prata med varandra nästa dag. Söndagen den 15 december. På grund av att Caroline kom hem sent på natten ringde hon inte upp Pernilla. Det var sista kontakten som Caroline hade med Pernilla.
Det finns ett parti då i förhören som byggs upp som blir liksom, tycker jag, lite så övertygande mot dig. Och det är att, jag vet inte, jag tycker polisutredningen på något sätt får lyckas få fram känslan att du har läst liksom Pernillas brev till Caroline och fått reda på att hon ska lämna det och hon har berättat någonting i det här brevet som Pernilla ska skicka till henne. Och att du har tagit del av det och sen sett till att det aldrig kommer fram till Caroline och sen så av det du har läst där så har du blivit så sårad så att du mördar Pernilla. Det kan jag läsa mellan raderna som ett motiv liksom i hur polisutredningen har bedrivits.
Ja.
Så läste du brevet eller inte?
Nej. Jag har aldrig överhuvudtaget sett brevet. Hon skrev aldrig där hemma. Mm. Hon skrev aldrig någonting, Pernilla. Mm. Det ska liksom sägas liksom att vi hade ett kök, ett vardagsrum. Det var de två rummen vi var i. Plus att vi hade sovrummet på ovanvåningen, va? Huset var ju halvfärdigt, va? Vi höll ju på att renovera det, va? Hon skrev aldrig någonsin någonting där hemma. Ja, det är det jag vet. Så att det där brevet har jag överhuvudtaget aldrig sett. Jag vet inte ens att när hon har skulle skriva detta. Jag vet inte var hon skulle ha skrivit detta. Va? För hon hade varken penna eller papper och kunna skriva brev när hon var på jobbet heller, va?
Nej.
Och då kan man ju tänka sig att hon kanske skulle ta ett block med sig. Nej, för det var jag som gjorde så, hjälpte henne med hennes frukost varje morgon. Mm. Och hon tog sin matlåda alltid i en plastkasse.
Paul har en helt annan uppfattning om det förlorade brevet. Kanske är det ingenting som egentligen är relaterat till Pernillas försvinnande. Men dels så säger Caroline att hon och Pernilla under en tid hade brevväxlat. Så Pernilla bör ha skrivit brev. Något som Paul däremot inte verkar ha varit medveten om. Men det finns andra saker med brevet som jag vill få reda på. Och det är att det inte bara är Caroline som har nämnt dem under förhör. Även Paul och Pernillas granne Ilona uppger att Paul har nämnt brevet för henne. Och jag pressar därför Paul om detaljerna, då jag finner dem besvärande.
Ja, men för Paul, nu kommer en fråga här. För den här blir liksom... I förhören med Ilona, grannen, och även Caroline, så uppger de båda att du har tjuvläst det här brevet. De säger i sina förhör att du har vid tidigare tillfälle pratat med dem om att Pernilla ska lämna dig och att du, ja, och det här brevet till Karo, på något sätt så vet de om det och benämner det i förhören. Och det blir ju lite undligt när du inte ens besvarar det. Så jag menar inte att det är någonting, men det blir det i den kontexten, för att polisen letar efter ett sätt där det är så.
Ja, det är självklart att de letar. Och det har jag ju förstått med nu i alla fall, va. För det första så kan jag kommentera det, om hon har skickat ett brev som sådant, och vi tar Caroline. Ja, då kan det mycket väl vara så att hon har sagt till Caroline, jag skickar ett brev. Men det här med Ilona, det tror jag inte ett dugg på. Där tror jag snarare då att de har fått det här av polisen, att han pratat om något brev. För jag har aldrig i huvudet, jag pratar inte med dem i huvudet taget knappt.
Kan det vara Pernilla som har sagt det till dem då?
Nej. Hon var ännu mer, hon var absolut inte en sån människa som springer direkt till dem. Och hon pratade absolut inte med Ilona. Ilona, hon gick inte ihop, det kan jag ju tala om. Karo kan hon ha sagt det. Men jag kan tänka mig att hon har sagt så här till Karo. Jag skriver ett brev. Inte att hon har skrivit ett brev.
Men liksom Malin, Ilona, nästan alla de liksom väninnorna. Alltså alla är ju unga vid den här tidpunkten, och det är ju inte alltid så man gillar sin kompis tjej eller pojkvän. Det, kanske liksom, det är ju oftast någon som är i vägen för ens egen relation med sin kompis. Liksom. Så att om det inte är världens bästa kille så är man ju inte så omtyckt som pojkvän
bland väninnor
överlag. Och här är det ju så att många av de här säger ju liksom så här att Nej, men hon ville lämna honom, men han var överbevakande och skjutsade alltid, och de har den bilden, och sen så förstärks den av att du har tjuvläst något brev och så vidare. Och allt så här, det här är ju för att bygga din profil som
kapabel. Som gärningsmannen på profil. Ja.
Men vad kommer det ifrån? För du känner inte igen det alls. Att du, för när man läser förhören så får man nästan föreställa att det är du som har berättat det för dem, att du har varit så öppen om ett privatliv liksom.
Hennes kompis Caroline har ju inte någon uppfattning överhuvudtaget, mer än att jag träffat henne 10 minuter, 20 minuter max när vi var där uppe en gång. Och det är klart att hon tyckte väl lite så över att, för jag förstod på Pernilla liksom, att hon tyckte liksom att de två kunde umgås mer och ena med det tredje, va? Men du är ju alltid med Paul då. Jag vet inte. Jag har bara en teori om det där andra grejet när det gäller dem, att de har nämnt det. Så, och det är det att de har fått samma jävla upplösningar som jag hela tiden fick från polisen, var ledande frågor.
Förhöret med Caroline hålls den 23 december 1991, när Pernilla har varit försvunnen i drygt 4 dagar. Paul tror att det är polisen som har ställt ledande frågor till vittnen, och att det är därför som det förlorade brevet nämns. Och det är inte helt omöjligt att han har rätt. Det går däremot inte att ta reda på idag, då utskrifterna från förhören 1991 och 1992 är det enda som finns kvar. Polisen har ibland en hypotes som de följer och arbetar efter, som föranleder specifika frågor under förhören. I detta fall rör många av de frågorna sambon Paul. Många vittnen svarar alltså på frågor som polisen ställer, Men den polis som har ansvarat för att skriva ner förhöret har inte alltid skrivit ned frågorna som den kriminalinspektör eller polisassistent ställde till vittnet där och då. Och för att verkligen veta vad som har sagts under ett förhör behöver man därför tillgång till ljudinspelningen.
Mats och Inge möter en bil som kommer från ert håll.
Ja.
Och så säger de så här, de tror, och då säger de, men då tror de att det är du som åker med Pernilla.
För att mena, jag kommer ihåg så pass mycket när du berättar detta liksom att polisen menar ju liksom att det var jag som körde iväg och att det är Inge och de som mötte mig, va?
Innan vi går in på de förhör som hålls med Paul ska vi gå tillbaka till ett annat förhör som hölls den 19 december i slutet av det första kritiska dygnet för att se om vi kan få fram en exakt tid för när den 17-åriga Pernilla försvinner. Efter att Kristianstadspolisen tar upp ännu en anmälan om försvunnen person av sambon Paul klockan 15.50 så tar de senare på kvällen åter kontakt med Pernillas arbetskollega Mats.
Han säger bland annat att han hör, det hörs som porslin som krossas, men det är ju alltså bestickerna som han hör när hon skär i sin korv och sånt där. Då, ja, det vet du själv när man ska sticka igenom en grillad korv, att slår ju den. Så det är det han hör. Va? Så att...
Förhör med Mats, klockan 23.50, förhörsledare P.O. Nilsson. Mats uppger följande. Han känner Pernilla som en arbetskompis och brukar träffa henne vid något tillfälle under veckan. Företrädesvis är det då de har middag tillsammans. Mats känner Pernilla som en plikttrogen flicka och han har fått den uppfattningen att hon sköter sitt arbete till sin arbetsgivares belåtenhet. Han har vid flera tillfällen hört hur hon fått beröm av Bengts hustru Margareta. Under första halvåret verkade Pernilla och Paul komma väldigt bra överens. Hon verkade positiv till allting. På senare tid har hon däremot verkat mer avvokt inställd till Paul. Hon har då bland annat sagt att han saknade jobb och var bekymrad för detta. Vid något tillfälle i höstas nämnde hon också att de skulle flytta isär. Mats fick den uppfattningen att det rörde sig om ekonomin som de inte klarade av. I tisdags så var Mats och Inge sysselsatta med en del arbeten på gården. De satt då alla tre tillsammans och åt både frukost och middag i lunchrummet på gården. Samtalet kom då in på att hon ville flytta ifrån Paul igen. Mats sa nästan närmast på skämt, men också på allvar. Är du hemma ikväll så kommer vi att flytta dig. Inge var också med på detta. Mats ville göra det på tisdagskvällen direkt. Emellertid kunde inte Inge då, så tidpunkten bestämdes till onsdag kväll. Under onsdagen arbetade Mats i verkstaden hela dagen och träffade inte Pernilla på arbetet. Mats ringde vid cirka 17.20-tiden ett samtal till Pernilla. Tiden kan vara lite före eller efter. Samtalet till Pernilla mottogs av hennes sambo Paul. Mats sa att han ville prata med Pernilla. I samband med att luren överlämnades till Pernilla hörde Mats ljud som han vill likställa med porslin som krossas. Mats frågade då om hon menade allvar med att de skulle komma och hämta henne. Han frågade även om hennes föräldrar visste om det. Hon sa då att de var i Tyskland. Mats frågade henne hur hon skulle komma till jobbet dagen efter. Hon svarade då att det ordnar sig. Mats frågade då om de kunde komma klockan 6. Hon svarade då att de kunde komma lite senare. Mats sa, då kommer vi 17:15. Cirka 17:40-17:45 kom Inge till Mats. Han kom in i bostaden och de samtalade där i cirka 10 minuter. Härefter gick de båda ut och körde iväg med Mats bil, en Volvo 244, mörkblå. Mats har aldrig varit där tidigare, så Inge beskrev vägen dit. Han hade fått en vägbeskrivning av Pernilla, att de skulle svänga till vänster vid en skylt som det stod Träne på. De hade fått uppgifter om att det skulle vara andra huset till vänster. Först passerade de en gård som låg till höger. Denna räknade de inte. De kom så småningom fram till ett hus där det stod en man vid en bil. Det var det första huset på vänster som de hade sett. Man såg att en person rörde sig strax bakom bilen. Eftersom att detta var det första huset som de hade sett så körde de vidare. Mats bedömer tidpunkten när de passerade detta hus till cirka 18.15-18.20. De fortsatte mot Träne och kom så småningom till hus nummer 2. Här utanför stod en Audi parkerad, troligen röd. De passerade ett hus som verkade nedsläckta och obebodda, varefter de rundade en stor gård som låg uppe på en backe och kom så småningom till en samling postlådor. Här förstod de att de hade kommit för långt och vände då tillbaka. Då de kom tillbaka till det upplysta huset stod en tant i dörren och tittade. Efter en stunds samtal med kvinnan kom även mannen ut och pratade. Mats frågade då efter vägen till Paolo och Pernilla och de fick då vägen beskriven för sig. Mats uppskattade att klockan är 18.25-18.30 när han svänger upp på gårdsplanen. Hela huset är upplyst, men ingen syns utanför. Inte något fordon heller. Båda går av samtidigt, går fram och knackar på. Till exempel så ser de att det ligger ett Volvo-hjul utanför huset och de tror då att de har kommit rätt eftersom att Paul har en Volvo. De tittar in genom dörren och då säger Inge att det måste vara här för där inne hänger hennes jacka. Mats såg inte jackan eller tittade efter den utan han gick runt huset och knackade på fönstren och tittade in. Det verkade ostädat men det hade Pernilla berättat för dem tidigare. De uppehåller sig omkring 5 minuter vid huset. Innan de åker därifrån lägger Mats bilhjulet som ligger där framför dörren. Mats menar att han liksom vill markera att han har varit där. Från det att de körde av asfaltsvägen och kom in på grusvägen mot Träne så möter de ett fordon. Vilket fabrikat detta har kan han inte uppge. Emellertid yttrar han till Inge spontant. Nu åkte Paul därifrån med Pernilla. Mats är lite osäker om exakt var mötet skedde med detta fordon. Men troligen var det strax efter att de svängde av från asfaltsvägen. Inge och Mats samtalade om situationen som uppstått och hade båda den uppfattningen att Paul tagit med sig Pernilla och åkt från platsen. Mats uppskattar att de åkte från Paul och Pernilla vid cirka 18.30-18.35. Han uppskattar att de kom hem till hans bostad vid cirka 19-tiden, inte långt därefter. Inge satt kvar en stund och de tittade båda på Sydnytt. När rapport började så åkte Inge från platsen. Klockan var då cirka 19.30. Med detsamma när de kom hem till Mats så ringde de till Pernilla men de fick inget svar. Och strax innan Inge åkte hem så ringde de en gång till. Men de fick inget svar då heller. Under fortsättningen av kvällen var Mats hela tiden hemma. Han gick och la sig vid cirka 10-tiden. Idag på morgonen klockan 04.30 ringde Paul till Mats. Han ställde då en del frågor som gällde Pernilla, om hon var hos honom. Han fick då ett nekande svar. Han ville då förklara samtalet dagen innan då Mats ringde. Paul sa då att just som Mats ringde så låg de och älskade. Han nämnde också att Pernilla hade varit konstig och inte gick att känna igen. Hon hade glansiga ögon och ville älska efter maten med detsamma. Hon skulle även ha fått något slags anfall och slagit i instrumentbrädan i bilen. Samtalet varade i cirka 20 minuter. Han frågade också vid ett par tillfällen vad Pernilla hade sagt om honom. Mats nämnde då endast att hon sagt att hon ville flytta därifrån. Paul nämnde även att Mats var väldigt inblandad i Pernillas försvinnande. Skälet för detta skulle dels ha varit Mats telefonsamtal vid 17.20-tiden. Förhöret avslutas klockan 01.50.
Och då är det som jag sa, och jag tror ju bland annat i det ett av de tillfällen jag sa, men för Sören, jag har en gran i bilen och borde om vi för fan har känt igen det. För jag hade en gran som satt rätt upp i rutan som lös alltid så fort man slår på bilen.
Alltså det var ju manuell, den startade alltid när du startade motorn så att säga, eller?
Ja. Slår alltid igång. Den var ju kopplad så att, på tändningsgrejer så att bara slå igång. Så den tändes så de hade känt igen.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Det är av stor vikt för polisutredningen att få en exakt tidpunkt, och vi ska nu zooma in på den information som Kristianstadspolisen har samlat in om ett par dramatiska minuter som utspelar sig i närheten av Paul och Pernillas bostad runt omkring 18.10 den 18 december 1991.
Jag kan säga att jag såg henne när hon gick ut för sista gången. Då såg jag ju bara när hon gick ut ifrån dörren. Jag såg inte om hon vek neråt igen mot Bärsköpsvägen. Eller om hon gick uppåt. Alltså, vi hade en väg som gick förbi oss, alltså Bärsköpsvägen. Jag vet inte om du har ritningar på det där.
Jo, kan inte du beskriva lite hur det ser ut? Alltså bara kortfattat, jag vet ju då huset och sen så det här lilla så att säga, ladan eller vad det ser ut som som ligger längs vägen.
Alltså vi har Bärsköpsvägen och den svänger ju precis utanför oss och den går ju från Träne, om man börjar ena med från Träne, och sen svänger den ju vänstersväng 90 grader nästan vid vårt hus och sen fortsätter den upp till så att man kan svänga ner till Bockeboda. Och
hur långt hållet, är det upp till ditt hus från den vägen då?
Från Bockebodavägen?
Nej, från Bärsköpsvägen där bilarna passerar.
Från Bärsköpsvägen upp till mitt hus. Om jag ska uppskatta det. 20-25 meter. Något sånt kan jag tänka mig. Kan vara något längre, kanske 30-35. Men vägen som går ifrån Bärsköpsvägen upp mot vårt hus, den leder förbi vårt hus. Det är det, så att hon har de tre vägarna att gå.
Om Paul talar sanning så finns det alltså tre olika vägar som Pernilla kan ha gått när hon lämnade huset. Hon kan ha gått vänster mot Tränehållet, höger bort mot Bockebodavägen, eller så kan hon ha tagit den lilla vägen som passerar bakom huset.
Men det går inte, om man kör bilen upp där, man kommer ingen vart då, eller?
Det är en
återvändsgränd i så fall, eller?
Jag kommer faktiskt inte ihåg om man kunde komma runt eller inte. Jag vet så pass mycket i alla fall att man kommer ju runt för cyklar. Som de som hade träningscyklar, sådana här terrängcyklar, de cyklar ju där förbi. Mm. De cyklar ju upp förbi vårt hus och upp till de andra. Och så iväg. Så man kan ju komma igenom där, va?
Tiderna som jag kommer att ange för de olika iakttagelserna har uppskattats av Kristianstadspolisen genom rekonstruktioner med vittnen där liknande fordon färdat samma sträcka, och sedan har man viktat om resultaten för att få fram en ungefärlig tid. Klockan är enligt Paul 18.10 när allt sker och allas liv förändras. Klockslaget när Pernilla försvinner.
När Pernilla försvinner så uppger du att klockan är cirka 18.10. Och du anger det i förhören för att du vet att Pernilla ofta tittar på Sunes julkalender och den började 18.15.
Ja.
Men finns det en möjlighet att hon försvann tidigare än 1810?
Nej. Nej, inte Vivi. Det gör det inte. För att hon... Om vi börjar med... Från att jag hämtade henne så körde vi via väg och körde in och handlade direkt. Jag tror det.
Under alla förhör så uppger Paul samma tid, 18.10. Och när han ska återberätta varför så börjar han nästan alltid från början av dagen. Men han kan aldrig riktigt säga exakt varför han är så säker på att det är 18.10.
Det är liksom över 30 år sedan. Men jag för mig när vi kom hem så satte jag på makaronevatten. Och sen så gick hon och jag upp. Och sen kom vi ner och då kokade makaronevatten. Då satte jag igång med allt det.
Du säger så tydligt att det är 18.10. Och du, efter att Mats har ringt, Pernilla går ut och röker och du ringer din pappa. Och då skulle klockan vara cirka 17.45, 17.50 eftersom han har bråttom och ska vara någonstans runt 18.00.
Jag vet att han skulle iväg, va? Men jag vet inte vad de skulle. Va? Det kommer jag inte ihåg. Va? Det...
Nej, men jag skulle vara där klockan 6 tror jag står i förhöret med din pappa Sigvard.
Jag vet att han ringde pappa så sa han, du, jag är äkta, jag ska iväg och bla bla bla. Vi får prata sen.
Paus pappa Sigvard ska vara på ett möte klockan 18.00 och avsluta samtalet. Det anges ingen exakt tidpunkt för när detta sker. Men om vi uppskattar att det åtminstone tar cirka 10 minuter att ta sig från hemmet till mötet så borde klockan nu vara någonstans kring 17.50. Men så berättar Paul något för mig som verkligen förvånar mig. Han är osäker på om det sker innan eller efter samtalet till sin pappa. Men det är en iakttagelse som knappt nämns i förundersökningsprotokollet.
Som du säger, om jag har förstått det, så springer Pernilla iväg. Du ser henne genom ett fönster. Skulle du kunna beskriva för mig liksom hur det ser ut när hon springer iväg och tar sig ner på vägen? För när de gör någon rekonstruktion sen så säger de att det är så mörkt så man inte kan se det.
Alltså jag ser inte henne, men jag ser en cigarett. Man ser glöden.
Ja.
Det vi måste ponera att det är mitt ute i skogen. Det är december. Alla människor kör rätt ut i skogen och sätter vid den här tidpunkten. Så ser ni att det är kolsvart. Va? Tänder ni en cigarett och så håller ni den upp eller du håller den vid munnen. Va? Så lovar jag dig att du kommer att se glöden. Va? Anledningen, det ska väl även poneras varför hon sprang ut. Va? Det var efter samtalet med Mats. Då ser jag och Pernilla en bil. Vi hör den, ska jag säga först. Den backar alltså upp på vår uppfart. Alltså vi har en uppfartsbit. Och just vid ett ställe där går det. Alltså då är det mottagning med mobiltelefoner. Det är liksom inte dagens telefoner utan det är ett liten sträcka där på ungefär 2-2,5 meter som det är mottagning. Man ser alltså bakljusen när den här personen backar upp med bilen. Va? Var av Pernilla direkt liksom, jaha, nu är den jävlen här igen. Fan alltså, jag ska gå ut och säga till honom, jag ska inte in här. För jag ville lägga mig i det och säga, men jag kan gå ut och säga till personen. Jag säger till Mats att åka härifrån. Hon var sån, Pernilla, att hon sköter saker själv. Det är min arbetskamrat, då ska jag säga till honom. Då var hon väldigt bestämd. Så hon gick ut. Och jag tänkte, eftersom hon var irriterad, då hade hon börjat bli irriterad. Så jag tänkte bara, så jag satt kvar där inne och tänkte, nej men fan, nu kommer vi bli lejd där ute. Så jag gick ut efter Pernilla. Då hade hon alltså hunnit komma så pass långt ner. Hur långt ner hon hade kommit det vet jag inte. För jag mötte henne, för då var hon på väg upp igen. Och då säger hon bara så här. Nej, det var inte Mats. Det är någon annan. Jaha. Okej. Okay. Och då tänkte jag så här. Okej, okay, det är någon annan. Då får jag väl gå och kolla liksom vem det är. Och det är där jag står vid B-stolpen på den här vägen, den här röda Saaben som jag ser. Och där sitter en sandrefärgad hår. En man då kammat bakåt. Vit skjorta, blåa byxor. Och sitter med ett A4-dokument liksom och tittar va, och pratar i telefon. Och bara sneglar lite snabbt bak på mig. Va, en tusendel sekund. Va. Men det är, jag tänker inte mer på det där, utan jag vänder samtidigt. Va. Jag tittar på han i 15 sekunder kanske. Och sen vänder jag och går igen. Va.
Vad är klockan nu?
Har svårt att bedöma vad klockan var då. Jag vet att hon försvann 18. Den kan ha varit 17.45 kanske, någonting sånt där.
Har du ringt din pappa innan det här, eller gör du det när ni kommer in efter det här?
Har jag svårt att säga. Det kan jag inte. Det är fel av mig att säga ja, och det är fel av mig att säga nej. Jag kommer inte ihåg det liksom, vilken ordning. Va?
Vilket håll åker Saben åt när den försvinner sen?
Det vet vi inte, för det, jag har ingen pejl på det. För att när, eftersom hon och jag konstaterar att den där Saben, den har ju ingenting med, det är ingen vi känner. Och jag fick uppfattningen direkt att det där är någon säljare i hävel eller någonting. Så jag bryr mig inte om det.
Hur gammal var personen, tror du, uppskattar du?
Ja, 30-40.
Stor eller kort eller liten eller liksom?
Svårt att veta. Ingen kraftig person. Ingen kraftig person ska jag inte säga. Medel väl. Man ska liksom veta liksom, jag tittar på han kanske i 10-15 sekunder. Va? Han hade taklampan tänd, så mycket kommer jag ihåg, inne i bilen för att...
Men hade Pernilla bråkat med honom?
Nej, jag vet inte om hon överhuvudtaget hade sagt någonting eller han hade vevat ner rutan eller någonting. Nej. Det vet inte jag. Jag mötte henne och då var hon ungefär 3-4 meter bakom bilen. Det är inte han, sa hon. Det är inte Mats.
Det finns flera vittnesmål från andra personer som befann sig i närheten av Paul och Pernillas hus och som beskriver vad som händer under de kommande minuterna ur sitt perspektiv.
Det händer så mycket runt omkring vid den här tidpunkten, inte bara i dina förhör utan även i andra förhör runt omkring då Mats och Inge, din granne och ett par som heter Hamiltons också som redogör för sina bilfärder liksom under den här kvällen där de figurerar i närheten av ditt hus och gör vissa iakttagelser.
Förhör med familjen Hamilton. Fru Hamilton hade onsdagen 91.12.18 tillsammans med sin familj kört från Tränehållet klockan 18.05 med sin personbil av Saab 900, mörkblå till färgen. Längs vägen får fru Hamilton problem med något ljud från bakluckan och de stannar sin bil vid infarten till Paul och Pernillas hus. Fru Hamiltons 16-åriga son sitter till höger bak i familjens bil och han iakttar en bil parkerad med motorn igång när han går ut för att undersöka bilens bagageutrymme. Klockan är nu cirka 18.13 till 18.15. Bilen stod parkerad på gårdsplanen som är mellan huset och uthuset. Han tror att det är en Volvo 240. Ljuset var påslaget, bilen var smutsig. Han tycker sig vilja minnas att den var brun till färgen. Han kan inte erinra sig om bagageluckan är stängd eller öppen. Sonen bär en orangefärgad anorak med kapuschong över huvudet och medan han är ute och ordnar med bagageutrymmet kommer det en bil och passerar förbi dem. Bilen kom från Bockebodavägen. Enligt fru Hamilton som sitter kvar i bilen är bilen en mindre modell, förmodligen ljus i färgen, inte någon form av herrgårdsvagn, ej heller någon större Volvo-bil, inte någon Saab-bil utan det var en bil av en mindre modell. Familjen Hamilton stannar på platsen i cirka 2 minuter och cirka 18.17 till 18.19 lämnar de platsen. Varken på vägen dit eller på vägen därifrån möter familjen Hamiltons något annat fordon eller ser någon person längs vägen.
18.13, 18.15 cirka där, det kan vara lite senare, kanske 18.16, 18.17 så... så stannar ju de här familjen Hamilton till. Och de gör ju det så att säga, så att de kör upp lite på uppfarten till den här vägen då.
Baserat på de olika vittnesmål vi hört verkar det rimligt att det är fru Hamiltons son som håller på med bakluckan som Mats och Inge ser när de kör förbi Paolo och Pernillas hus första gången. Båda nämner att de ser en person som står vid en bil på Paolo och Pernillas uppfart i något klädesplagg som de uppfattar som rött.
Då går sonen ut och fixar med bakluckan och han upplever att bilen är en Volvo men att den är brun och smutsig. Där är alltså 18, jag vet inte, säg mellan 18-13 18-17 om vi begränsar ungefär och så.
Fru Hamiltons son har vid tillfället en orange jacka på sig. Han står vid en mörkblå Saab 900 som Mats och Inge uppfattar som en mörk halvkombi när de passerar. Men vad är det för bil som både fru Hamilton och hennes son ser längre upp i backen? Det är inte Pauls silverfärgade bil, utan den beskrivs som brun.
Och du säger ju att du lämnar huset 18.20, så du har inte ens kommit ut till din bil vid det här tillfället. Så nej. Då tänker jag mig att den de ser är samma person som du har sett tidigare.
Ja, ja.
Kan du komma minst någonting mer av håret på mannen? Du sa att det var sandrefärgat.
Ja, bakåtkammat. Den där frisyren han hade var lite längre i nacken. Inte ovårdat, men alltså du vet, man lite längre i nacken och så bakåtkammat. Den där frisyren, man kallar den där frisyren någonting. Jag kan se frisyren här framför mig för att den var populär när jag var lite yngre dessutom. Va? Så när man var och klippte sig så hade, kom jag ihåg barberaren som jag klippte med oss. Han hade just en sån där...
Men så här, tjeckisk den. Hockeyfrilla eller nej?
Ja, hockeyfrilla. Jag tror de kallar den hockeyfrilla, ja. Nu när du säger det.
Hur lång tror du han var?
Skulle jag uppskatta honom så kan han ha varit en och... Ja, min längd kanske låg åt länge, genom 75 kanske.
När och hur Pernilla försvinner är helt avgörande för att kunna finna henne. Och baserat på de olika tidsangivelser som de olika vittnena anger så utkristalliseras två alternativ som allt mer sannolika. Om Paul är skyldig och ljuger för polisen så bör han ha gjort något mot Pernilla innan hon, som han uppger, lämnar deras hem klockan 18.10. För efter den tidpunkten finns det vittnen i närheten som borde ha registrerat Pernilla. Om Paul istället talar sanning och är oskyldig så kan någon annan som befinner sig i närheten vara den skyldige.
Ja, det är det jag vet. Sen när jag kom upp så hade hon liksom förändrats. Hon bara hade inte lugnat ner sig. Hon var stressad. För hon tyckte väl att jag la mig i lite för mycket saker eftersom jag propsade på. Jag kan gå ner och sätta i bilen, liksom Mats i bilen. Det skulle jag inte göra. Det var liksom hennes sak. Sen hade hon och jag en diskussion där i princip när hon kom upp ifrån den här bilen. Efter det hade hon och jag, hur många minuter, men det gick inte många minuter. För när jag kom upp så sa jag det, vad är det du, jag hade liksom det mentaliteten, vid denna tidpunkt så hade jag den mentaliteten liksom att man är rak liksom. Så att jag sa till Pernilla när jag kom upp att jag hör ju att du är irriterad eller stressad, sa jag. Varför detta? För att dina arbetskamrat ska komma hit. Då sa hon så här att, ja, jag är med barn, sa hon. Jaha, sa jag. Och då flikade hon över på det helt plötsligt. Bara liksom börjat med, jag vet vad det innebär. Jag kommer vara svarta fort. Du vet vad mina föräldrar säger att man ska ha sex innan man är gift. Men ta det lugnt, jag tar väl mitt fulla ansvar. Jag får väl åka och prata med din mamma och din pappa. Nej, det gör du inte. Nej, det får vi lösa. Ja, men då får vi gå och göra abort, sa jag. Det är inte mer med det. Men nej, det skulle hon inte, utan det skulle hon föda det barnet. Ja, då sa jag, ja. Det är bara att vi åker ut och berättar detta för dina föräldrar. Det är bättre det än att de helt plötsligt bara ser en mage. Och det där, det är ord som jag ångrar än idag, va. För den sista meningen som jag avslutar med, så sa jag att Pernilla, jag skiter vad du säger i det avseendet. Jag kommer gå ut, jag kommer köra ut till din pappa och din mamma och berätta att du är gravid. Och jag kommer ta mitt fulla ansvar, sa jag. Och är det så att de vill att jag ska gifta mig direkt med dig, så gör jag det. Fy fan liksom, om du, fy fan för dig om du åker ut och berättar det. Fy fan för dig, för det är min sak att berätta, sa hon. Och då stod hon med en cigarett som inte var tänd i handen. Och så bara får hon ut genom dörren. Och det som var konstigt i det här tillfället när hon gick ut, då är det att hunden brukar alltid följa med henne. Va? Det gjorde han inte. Han hann inte ens. Han hann inte ens reagera, Chabo. Så då satt jag och Chabo kvar där inne. Och nu ska man veta, jag vet inte om den bilen stod kvar där nere, sa Ben. Då satt jag kvar där inne, jag tror nog 5-10 minuter stod jag, var jag nog kvar där ute. Eller inne i huset. Tänkte jag, vad fan nu då? Nej, jag får ju gå ut liksom, vad är det här liksom? Då ångrade jag mig. Så jag gick ut och sa jag, Pernilla, kom nu. Självklart åker jag inte hem och berättar för dina föräldrar. Du har helt rätt. Det är du som får berätta det. Men jag tar ansvaret. Jag tar mitt ansvar. Förlåt mig nu. Kom nu så går vi in istället. Fick inget svar. Och då hade jag hunden med mig, Chabo. Och jag visste att det var en liten sten uppe. Eller lite rätt så stor sten uppe på vår tomt. Så jag visste att där brukar hon ibland gå upp och ställa sig bakom den och röka. Så att Chabo och jag, vi gick upp där. När jag fick något svar så gick jag upp där. Tänkte jag, vad fan hon inte bakom stenen? Det var fan i detta. Sen gick jag in. Sen hur lång tid det tog där inne. Men jag började ju undra liksom, vad fan är detta? Hon brukar alltid stå där. Hon var inte där. Det enda jag kan säga till 100% är att när jag går ut för att säga detta, då står inte Saben kvar där. Den här röda bilen, den är väck.
Men du vet inte om den var kvar när hon sprang ut alltså?
Nej.
Men det är ändå rimligt att anta att den var borta, för det har gått en hel del minuter sen. Alltså om du var ute första gången och såg den här mannen i taklampan cirka 17.45, så då ska den ha suttit kvar där i typ 25 minuter i så fall.
Ja.
För att få en djupare förståelse för tidsförloppet ska vi också lyssna på hur Pauls grannar minns händelserna. De bor i en fastighet belägen cirka 100 meter från Paul och Pernillas hus i riktning mot Träne. Från bottenvåningen i sitt hus ser de uppfarten till Paul och Pernillas hus. Förhör med Paul och Pernillas grannar. Onsdagen 91-12-18 så kör Paul och Pernillas grannar för att handla i sin bil av märket Audi och röd till färgen. Vid 16.15-16.20 så kör de ut från sin fastighet på Bassköpsvägen i riktning mot Bockebodavägen. Där möter de Paul och Pernilla. Det var Paul som körde bilen, en Volvo 240, turbo silver metallic. Paul har en liten miniatyrjulgran på vindrutan fram och den var tänd. Troligen har Paul något fel på bilens avgassystem. Bilen avger ett mycket högt ljud och så var också fallet vid mötet. Grannarna återkommer till sitt hem vid cirka 18.15-18.20-tiden. De mötte inte några fordon eller personer, vare sig gående eller cyklandes. Och de är nästan säkra på att Pauls bil stod hemma hos honom. Det var tänt hos Paul både i köket och vardagsrummet. Cirka 15 minuter senare, alltså 18.35, observerar de att det kommer en bil på Bassköpsvägen från Bockebodavägen. Bilen kör sakta och stannar i höjd med Pauls infart. De fick uppfattningen att bilen svängde över vägen och att den stannade in vid uppfarten till Pauls hus. Ljuset från bilen belyser först granen längst till vänster om huset med sina strålkastare. Sedan släcks de och endast parkeringsljuset är tänt. De ser inte om någon lämnar bilen eller om någon dörr eller bagagelucka öppnas. Bilen höll vid infarten högst några minuter. Sen ser de att bilen startar och att den passerar förbi deras fastighet i riktning mot Tränä. De tror att bilen var av märket Volvo 740. En ljus färg och den hade extra ljus som satt fram och nere i spoilern. De fick den uppfattningen att bilen passerade deras fastighet ganska fort.
Du säger så här, jag först går upp till det där stället och kollar bakom huset med hunden.
Ja.
Sen måste du alltså då, vadå, stoppa in hunden i stugan, låsa.
Ja.
Gå ner till bilen.
Ja.
Gör du något annat eller sätter du dig direkt i bilen och sen kör iväg?
Jag kan säga så här, jag minns inte exakt om jag gjorde någonting annat, om jag typ kissade eller tog någonting annat med mig eller någonting. Jag kommer ihåg i stora dag, jag tog han där, körde in med dig och sen så satte jag mig i bilen och backade ner, för vi hade en liten väg upp till huset, va? Man får backa ner där. Backade ner där och sen körde jag ifrån sakta för att kolla om jag kunde se henne. Och då körde jag mot Bockeboda, inte mot Tränä utan mot Bockeboda.
Det är mot Fjälkinge också i så fall, hennes föräldrars hus, eller om hon skulle liksom...
Ja, man kan... Ja, det är mot Bockeboda, då kommer man ju ner sen till Väver, sen kan man ju ta motorvägen, men man behöver inte köra ena ner till Väver heller för att komma ut på motorväg för att ta sig till Fjälkinge.
Möter du några bilar på vägen när du kör den riktningen?
Ja, jag möter en bil. En bil möter jag.
Ungefär var liksom på vägen från ditt hus? Hur lång tid kan uppskatta det ungefär?
Ja, det har kört hela grusvägen och den är nog en kilometer, kan den nog vara en och en halv kilometer. Jag kommer precis upp på asfalterade vägar där man svänger höger mot Bockeboda. Jag hade nog kört där ungefär 300-400 meter, 500 meter kanske. Mm. Då möter jag en sedan.
Som vi hörde tidigare ett vittnesmål så uppgav Paul och Pernillas grannar att Pauls bil stod på tomten när de kom hem. Kanske är det ingenting, men jag reagerar på en detalj i grannens vittnesmål. Och det är att de noterar något som liknar en vit Volvo 740 som hade extra strålkastare. För den bilen ser inget annat vittne. Men det är framförallt en annan sak med iakttagelsen som gör den märkvärdig. Grannarna uppger att bilen vänder på vägen och svänger in på Paul och Pernillas uppfart. Familjen Hamilton stannar längs sin färdriktning. Mats och Inge passerar, vänder längre bort längs vägen och återkommer. Inga av de bilarna saktar in vid Paul och Pernillas hus, vänder bilen och stannar.
Vet inte vilken märke eller?
Ja. Efter jag har tänkt på det där flera gånger, va? Efter att det är väldigt svårt, va? Men kan ha varit en Volvo Saab. Jag möter en bil där i alla fall. Hur den var, om den fortsätter förbi eller svänger in och upp mot på grusvägen, det vet jag inte. Va?
Och sen kör du runt, du vet inte ungefär hur länge du...
Nej, det vet jag inte.
Nej, men... När du kommer tillbaka sen så har du uppgett att du tror att klockan är kanske 7:30.
Ja.
Har du varit hemma i Pernillas och din lägenhet i Fjälkinge då? Eller din lägenhet i Fjälkinge eller hennes föräldrars hus i Fjälkinge?
Jag körde ut på det hållet, ja. Och inte min egen lägenhet. Det där visste jag att nej, där går inte, va?
Nej, hon har inte tagit med sig nycklarna eller plånboken heller när hon lämnar ju, så att...
Ja.
Men föräldrarnas hus, var du någonsin där? Och de var ju i Tyskland, var du där och kollade om hon var där?
Nej. Jag visste så pass, det visste jag redan från början liksom, att hon tar inte sig ut till föräldrarnas hus. Och varför inte? Brodern är i lumpen och mamma och pappa är inte hemma. De är på väg hem. Hon skulle inte ta sig dit. Dessutom är det en bra sträcka. Men någonting i bakhuvudet sa man ändå, hur gör man för att ta sig ifrån Basköp? Antingen måste man lyfta eller så får man ju gå bra jävla långt iväg så man kommer ner till kommunalt med buss, va?
Men jag tänker om hon springer iväg från huset, hon springer längs vägen ner och du cirka 10 minuter senare. Ja, men om man springer och går blandat så en kilometer tar ju typ 10 minuter då. Då skulle Pernilla ha hunnit ner till korsningen nere vid Bockeboda vägen alltså, så att säga.
Ja.
Du passerar ju förbi där senare och om hon har fortsatt åt det hållet så du måste ju möta henne. Hon kan inte ha gett sig åt andra hållet mot tränehållet från början.
Kan hon ha gjort? Det vet man inte, va? Det som har jäckat mig hela tiden, det är precis det du själv säger, va? Att den tiden det tar för henne att gå, hon måste vara ungefär där jag nästan möter den andra bilen. Förstår du vad jag menar?
Ja.
Mm. Och då kan man ju tänka sådär, varför har hon inte jag sett henne? Det har jag en väldigt enkel förklaring på. För att det är så här att Pernilla, när hon väl var irriterad och så, då visste jag att det bara låta egentligen henne vara på ett sätt, va? Så då kan jag mycket väl tänka mig att hon har bara hoppat in i kanten. Så, nu ser jag inte dig. Så har han kört förbi.
Mm.
Hon kände ju mycket väl igen både ljudet på min bil, va? Det var ett sådär sportavgassystem på den, va? Så att den mullrade lite mer än normalt. Så jag kör.
Men tror du att hon rusar iväg förbannad, varför skulle hon fortsätta liksom gå i kolsvart mörker där? Hon borde ju tycka liksom, fan, nu räcker det att vara arg och nu hör jag bilen, då hoppar jag in i den, eller?
Ja, det är nog snarare så här, va? Det är rätt som du säger, va? Att man kan tycka liksom att nu har jag varit förbannad tillräckligt, va? Men samtidigt så hon visste ju mycket väl att om jag nu säger att jag hade sett henne här nu på vägen och så stannat och så sagt till henne, hörru, kom nu här liksom. Det här är bara tramsigt. Kom nu så åker vi tillbaka, va? Då hade inte hon, det är lite ett nederlag om du förstår, va? Då hade hon vet hon att hon hade fått en följdfråga av mig. Och det är klart att den följdfrågan hade givetvis blivit, vad fan springer du iväg för? Det här är liksom i lösa situationen. Och så hade jag tagit upp detta med barnet igen och ena med det tredje att hon var gravid och ena med det tredje, va? Och det kan jag inte mycket väl tänka mig att, jag vet att hon är sån som, eller var sån som människa, va? När hon var arg, då var hon arg. Och sen när det väl hade gått över, då kom hon. Det var när hon var mogen, liksom. Det var på hennes initiativ, att okej. Okay. Och då kunde hon säga, förlåt. Så det var egentligen det jag kan tänka mig då, om hon var där, att hon har hoppat åt sidan, låtit mig passera och tänkt lite att den jävlen, han kan vara orolig eller söka efter mig. Och sen vet jag inte om det är så, då hon kanske vänt där och gått hemåt. Jag vet inte. Ja, och sen hade vi en fallfärdig ladgård som inte var vår. Men den låg rätt över vägen. Var inne och kollade där så att hon inte var satt där inne eller höll sig undan där, va? Och så skrek hela tiden. Pernilla, var är du? Vad är det? Kom fram nu. Förlåt, jag ska inte säga någonting. Hela tiden den meningen.
När du går ut med hunden, Chabo då, klockan 9 och ni promenerar liksom samma väg där som du såg cigarettglöden röra sig mot.
Ja.
Då spårar ju Chabo lite och du får lite känslan av att han spårar Pernilla liksom. Så om vi ponerar att det är det han gör så där, Var?
Han spårar ut henne på den här grusvägen mot precis det hållet som jag körde mot Bockeboda. Det är där han slutar och spårar henne. Och det är ungefär, han spårar ungefär som jag minns det, så spårar han ungefär fram till vår tomtgräns där. Så han spårar väl henne ungefär 30 meter.
Nej, men för, när jag tittar på tidsförloppet liksom, med allting som händer, så då finns det flera olika som iakttar runt omkring det här. Och det jag får en känsla i alla fall att lite tidsuppskattningar är felaktiga så där från liksom. Och det beror på att du säger att 18.10 så springer hon ner sista gången, och då har hon varit nere en gång tidigare. Det är bara det att om Pernilla sprang från huset 6:10 som Paul uppger, så borde någon ha registrerat henne längs vägen. Mats och Inge kommer från det ena hållet, och från det andra hållet kommer familjen Hamiltons. Mats och Inge återkommer sedan till Paul och Pernillas hus cirka 18:23-18:25, och då är det helt tomt på uppfarten. Inga bilar finns kvar. Hamiltons mörka Saab är borta. Den röda Saaben är borta, och Pauls silverfärgade Volvo 240 är också borta. Det är helt tomt på uppfarten.
Din bil är borta, den andra bilen är borta, alla är borta. Så inom då, mellan alltså 18.10 och 18.26, det är alltså på 16 minuter, så försvinner Pernilla. Och då är det bilar, Mats och Inge kommer den vägen som Pernilla springer åt, det hållet, så hon skulle egentligen möta dem längs vägen ganska snart, bara inom 3-5 minuter så skulle hon möta dem på den vägen hon springer. Skulle hon springa åt andra hållet så skulle hon möta familjen Hamilton 3-5 minuter längre ner på, mot Träne. Så då finns det liksom två grejer, och det är antingen att hon har lyftat med en bil innan Mats och Inge så att säga, eller att hon kan hon på något sätt ha liksom bestämt att hon skulle lyfta med den här försäljaren i Saaben, sprungit upp in i huset igen och sen gå tillbaks ner och...
Det är inte otänkbart. Det är inte otänkbart.
Skulle Pernilla lyfta med liksom vem som helst, eller skulle det vara någon hon kände till, eller liksom, alltså, skulle det vara någon skillnad, eller tror du att hon skulle lyfta med vem som helst för att hon är arg på dig och har sagt till dig att hon ska göra det, så att det liksom är en trigger på det sättet?
Nej, hon hade inte lyfta med vem som. Jag har svårt att tänka mig att hon skulle lyfta med vem som.
Även om hon är jättearg och upprörd och...
Möjligheten finns, och om man säger att det är väldigt nära och de har sagt det, men jag ska på det, och du ska bara åka de här kilometerna så kan jag släppa av det, va?
Så det är därför det är mer som att hon liksom blir uppslukad av jorden helt plötsligt här när ni alla letar efter henne. Skulle hon inte ha lyftat hem till sina föräldrar liksom, om hon skulle åka någonstans i det här tillståndet här och nu?
Det är föräldrarna, ja. Till största sannolikhet föräldrarna.
För i så fall så borde hon egentligen ha lyftat med en bil som körde åt andra riktningen än den bilen som du mötte, eller hur? Alltså i samma riktning som du åker egentligen, bara att någon annan har plockat upp henne lite framför dig nu.
Nej, det behöver inte, för att kör man det hållet som den bilen kom, då kör man. Man kommer rakt ner till Träne, så att när vi körde till hennes föräldrar så körde vi bägge hållen. Det som är intressant om man skulle säga så, va? Så är det egentligen det hållet. Sen du kan ju svänga av där sen mot där man sen hittade Helene. Det var väl på det hållet de hittade henne.
Man svänger av mot Tollarp eller vad?
Ja, jag tror att man kan svänga av det. Jag vet inte exakt var man hittar henne, men jag har för mig så pass mycket som jag har läst.
Man kan åka till Hässleholm där bakvägen eller vad? Nej.
Ja, ja, det kan du göra via tränehållet. Då åker du till Hässleholm eller alltid. Då åker man det hållet. Då kör man småvägar i princip. Men småvägar. Ingen E-väg om vi säger så, va. Jag för mig att det är polisen när det gäller det där Helene-mordet, att de var inne, att han hade varit där omkring någonstans. Och sen Så du kommer ju ut på ett annat sätt när du är i träning. Du har fler möjligheter att välja, om man säger så. Mm.
Pernilla försvann den 18 december 1991. Ett och ett halvt år tidigare, i mars och augusti 1989, så hade två brutala mord begåtts i närheten av Paul och Pernillas hem i Bassköp. Två mord som vid den här tidpunkten fortfarande var olösta. Mordet på det 10-åriga barnet Helene Nilsson i Hörby och mordet på den 26-åriga Jannica Ekblad från Malmö. Polisen hade under åren förhört flera misstänkta utan att kunna finna mördaren. Och sedan 1987 hade även en våldtäktsman härjat i Kristianstad. 11 våldtäkter och våldtäktsförsök hade begåtts under en kort tid. Och åklagare Kai Larsson och Kristianstads polisen gick ut och manade kvinnor till försiktighet. Jag har talat med många personer som bodde i trakten under de här åren. Och de vittnar om att man under en lång tid låste dörrar extra noga på kvällarna. Och föräldrar skjutsade sina barn till träningar. Många ungdomar växte upp med en rädsla för att mördaren skulle slå till igen. Att de skulle kunna bli hans nästa offer. Och det Paul nu berättar för mig är att man från Paul och Pernillas hus kan åka via Träne på småvägar för att relativt osedd komma både till Bröd, där Helene Nilsson återfanns mördad, och till Vedema utanför Hässleholm, där Jannica Ekblad återfanns mördad. Du har lyssnat på andra delen av I skuggan av skuld.
Jag gillar i alla fall liksom, att du även ställer mig liksom mot väggen och lite vad ska jag säga, inte hård men hård ändå, om du förstår vad jag menar.
Nej, men jag måste göra det just av den anledningen.
Jag tycker om det. Men jag gillar det, va, för att det är som en min egen pappa uppfostrar mig med rakt fram, så här. Det här det talar liksom i för dig, det här det talar emot dig. Vad har du att säga där? Papp.
I skuggan av skuld är en serie i 6 delar, producerad av Alexander Mork. Exekutivproducent är Nils Bergman. Förhandslyssna på hela serien redan nu via Motiv Plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen. Tack för att ni lyssnar.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel, a pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Motiv är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Motiv görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden MOTIV när du blir nybetalande medlem på lexbase.se och få 3 kostnadsfria domar.